God morgon och välkomna allesammans till gudstjänst. För er som redan är här så blir det god morgon igen. För er som lyssnar via internet så god morgon, välkomna. Eller kanske är det god kväll för er eller någonting annat. Jag vet inte när ni lyssnar på det här, men vi vill börja med ett ord i bön. Sedan kommer vi att titta på två skriftställen från Efesierbrevet och vi kommer att tala om de andliga nådegåvorna. Det här är del två i en serie på fyra möten eller fyra predikningar som talar om nådegåvorna. Så låt oss börja med bön. Herre, vi tackar dig denna morgon för en underbar dag, en underbar möjlighet att komma till ditt hus, samlas som ditt folk, höra ditt ord, bli uppbyggd tillsammans. Herre, vi ber för din tjänare idag, att du välsignar mig att förkunna ordet med en smörjelse som bryter oket och som bygger upp församlingen Kristi kropp och ger tillväxt. Herre, vi tackar och prisar dig för den nådefulla Gud du är, att vi kan vila i det som du har fullbordat, att vi kan glädjas i det som du har gett oss, att vi kan gå framåt med dig på den väg som du har utstakat för oss. Vi ber dessa ting, Herre, i ditt namn. Amen. Okej, förra gången så talade vi om de andliga nådegåvorna. Vi kom inte in på vilka de var eller är, utan vi talade egentligen i princip bara om några grundläggande saker, en slags förberedelse. Och vi sa att de här gåvorna är för det första givna av den helige ande. Det här är ingenting som vi producerar vi oss själva. Det här är ingenting som vi har uppfunnit i våra egna tankar, utan det är någonting som kommer av den helige ande, tredje personen i treenigheten, Gud själv. Vi sa också att det finns en stor variation av gåvor. Ingen i Kristi kropp har alla gåvor, men alla har en. Alla har inte heller samma gåvor, utan alla har olika gåvor. Vi sa också för det tredje att det finns ett syfte med gåvorna. De är inte för att vi ska bygga upp oss själva, de är inte för att vi ska jämföra oss eller på något sätt bygga någon slags hierarki baserat på vem som har flest gåvor och störst gåvor eller någonting sådant. De är alltid givna för andra. De är alltid givna för det större sammanhanget. De är alltid givna för att Kristi kropp ska byggas upp. Idag ska vi titta på några skriftställen från Efesierbrevets fjärde kapitel. Och vi ska börja. Vi kan börja faktiskt i Efesierbrevet 2, så läser vi i rätt ordning. Så några tankar från Efesierbrevet 2, men sen vårt huvudspår eller huvudställe här i skriften är egentligen Efesierbrevets sjunde kapitel. Men jag vill ha med det här från Efesierbrevet 2 så att vi får en kompletterande kunskap om det vi ska läsa. Så i Efesierbrevets andra kapitel, verserna 19 till och med 22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir ni också uppbyggda till en Guds boning genom anden. Märk väl här i vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Kom ihåg de två sakerna där från vers 20. Det är grundläggande gåvor att vara apostel och att vara profet, och att Kristus Jesus är hörnstenen i det här bygget, det vill säga församlingen. Då kan vi bläddra fram till Efesierbrevets sjunde, förlåt mig, det finns inte sju kapitel, bara sex. Vi kan bläddra fram till Efesierbrevets fjärde kapitel på den sjunde versen. Efesierbrevet 7, Efesierbrevet 4, vers 7 till och med 16. Lätt att blanda ihop siffror. Efesierbrevet 4 kapitel, 7 versen, ända till den 16 versen. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det? Om inte att han också stiger ner till jorden. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Sen vers 16 här, sista versen vi läser. Från honom får hela kroppen sin tillväxt, så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Här vi ber att du välsignar de här tankarna som vi ska framföra. Låt dem vara välsignade i ditt namn, Herre. Amen. Nu tror jag att vi bad två gånger, så nu blir det extra bra. Versarna 7 till och med 10, det är ju egentligen vers 11 som vi kommer att titta på, för där står de 5 stycken gåvor eller nådegåvor. Och märk väl att de här 5 gåvorna, de är egentligen ämbetsgåvor, det vill säga de är personer som är givna till församlingen. De andra gåvorna som vi hittar i Romarbrevet 12 och första Korinthierbrevet 12, de är naturligtvis också förknippade med en person som brukar gåvorna, men de är inte ämbetsgåvor. Det här är alltså personer som innehar ett ämbete för att kunna välsigna och bygga upp församlingen. Men vi ska kort kommentera verserna 7 till och med 10 och sedan också 12 till och med 16, bara för att få en liten bakgrund och få sammanhanget. Verserna före och verserna efter. I verserna 7-10 så ser vi hur Kristus beskrivs här som en segerherre, det vill säga en general som har kommit tillbaks från ett fälttåg och vunnit en härlig seger, och han har tagit fångar och han ger gåvor. Han förevisar alltså de här fångarna för folket som jublar, och vi vet att Kristus avväpnade alla andemakter inklusive Satan själv. Nu ska vi inte fördjupa oss i detta, men han gjorde detta. Han vann en härlig seger i andevärlden och vi tar emot fördelarna av den här segern. Men nu ger han också gåvor, och de gåvorna ger han till församlingen. Och vilka är gåvorna han ger? Jo, han tar fångar. Alltså han tog också alltså de som har varit, alltså det befriade fångar, i bemärkelsen att han steg ner så att han har stigit upp, vilket naturligtvis talar om både uppståndelsen och att han också har stigit upp till Fadern i himmelen. Men för att kunna göra det så måste han först ha stigit ner. Och i teologiska sammanhang så diskuterar man lite grann, eller ganska mycket, om vad det här egentligen betyder, att stiga ner. Och det finns 3 olika synsätt, kan man säga. Det ena är att han kom till jorden, han blev en människa, Gud själv blev en människa i Jesus Kristus. Ordet blev kött i Johannes 1:14. Det talar alltså om inkarnationen, att Gud tog på sig människoform eller blev en människa, men slutade inte att vara Gud. Och det är naturligtvis sant. Frågan är om det syftar på det här exklusivt eller endast. Det finns också ett annat sätt att se det, att det talar om hans död och begravning. Han steg ner i graven, han dog alltså för våra synder och han uppstod igen, och det är naturligtvis också sant, för det gjorde han. Det tredje, som är kanske lite annorlunda, lite djupare, det är att han steg ner i jordens inre, där Bibeln beskriver att dödsriket finns, alltså Hades i grekiskan, och gamla testamentets tid så fanns alla de döda där, Abrahams sköte som var där de troende som hade dött i tron på löftet om Messias fanns, men så fanns det också helvetet eller pinorummet där de som hade förkastat frälsningsplanen fanns. Och vi läser om det här i Lukas 16. Men när han hade dött på korset så gick han ner i dödsriket och proklamerade sin seger och sa att här är han. Ja, det är han som har tagit nycklarna. Han har nycklarna till döden och Hades, som det står i Uppenbarelseboken 1:18. Han steg ner, proklamerade sin seger för de döda. Men han tog också med sig de som hade dött i tron på löftet om Messias. Och tömde därmed dödsriket och tog med sig de människorna in i Guds närvaro. Därför att nu kan vi ha gemenskap med honom. Nu skiljer inte synden längre oss från Gud som den gjorde på gamla testamentets tid. Så oavsett vad det syftar på, hans inkarnation, att han blev en människa, hans död och uppståndelse, eller om det syftar också på att han steg ner i dödsriket för att hämta dem som hade dött i gamla testamentets tid i tron, i väntan på Messias. Och oavsett om det är ett av dem, två av dem eller alla tre, så står det att han steg upp och han gav gåvor. Och han talar alltså om att han gav speciella människor med särskilda gåvor som han hade utrustat dem med till församlingen. Och det fanns en speciell anledning till det som vi ska titta på alldeles strax. Men tre saker kort bara som vi vill säga i samband med de här gåvorna. Och för det första är att Kristus är huvudet för församlingen. Kristus är huvudet för församlingen. Det är inte någon människa, det är inte någon organisation, det är inte någon land, stat, kung eller någonting sådant, utan Kristus är huvudet för församlingen i Efesierbrevet 1:22, men också här i kapitel 4 och vers 15. Och sedan, varje lokal församling är autonom. Det är alltså inte en hierarki, utan varje lokal församling är självbestämmande och självförsörjande. Nu kanske vi ändå erkänner en annan församling som en församling som har ett inflytande över oss, därför att det kanske var den församlingen som grundade den församling som vi är i. Det kanske finns där människor som vi respekterar ledarskapsmässigt och så vidare, som vi vill dra nytta av. Vi vill ha ett andligt skydd, ett stöd och så vidare. Men varje församling är autonom. Det är alltså inte en hierarki, om vi ser det ur ett bibliskt perspektiv. Och de här församlingarna, kyrkorna, de leds av en grupp personer med gåvor som vi nu ska titta på. Och i verserna 12 till och med 16 här så ser vi att gåvorna är till för att bygga upp och att stabilisera församlingen. Och det finns en intressant tanke här i vers 13. Det står att tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Och det är intressant att se att det här ordet för att nå fram eller når fram, det är katantesomen i grekiska. Katantesomen. Eller katantesomen. Vilket betyder egentligen en vandrare som kommer fram till sitt slutmål. Vi ser det här ordet användas exempelvis i apostlagärningarna. Om någon som går och är på väg någonstans och de når fram till slutmålet. Och vad är slutmålet för församlingen? Jo, det är naturligtvis att nå fram till den andliga mognaden. Det är inte att nå fram till frälsningen, för den är given som en gåva, men att vi växer i nåd och kunskap i 2 Petrus 3:18 om vår Herre och frälsare. Vi når fram till den här mognaden, vi blir omformade till hans avbild som individer, men också tillsammans som församling. I Romarbrevet 8:29 talas det om att bli omformad till hans avbild. Men för att detta ska ske så behövs de här gåvorna som Gud har insatt i församlingen, och det är de vi ska titta på idag. Så det här var bara egentligen en liten bakgrund, verserna före och verserna efter, så att vi får sammanhanget. Så den första gåvan här, det är gåvan att vara en apostel. Och kanske inte helt förvånande så har vi här ordet apostolos i grekiska. Och det betyder någon som är utsänd, någon som är, har blivit delegerad att göra någonting, att bära ut eller bära fram ett budskap. En slags ambassadör. Det ord som vi har på svenskan, missionär, det är egentligen latin för apostel. Och det betyder då en som har sänds ut med ett budskap. Och vi skulle kunna säga så här om apostlaämbetet, eller inte om ämbetet, men om apostlagåvan, i bemärkelsen att ibland brukar man tala om apostlahästarna. Det är ju faktiskt benen, alltså våra ben som bär oss ut i den här världen och för fram ett budskap i princip. Jag vet inte om alla har hört det uttrycket, men apostlahästarna, det är benen. Och det är intressant att se på hur att den här personen som har sänds ut med ett budskap, det är ju någonting som vi egentligen alla gör. Vi bär ju alla fram det glada budskapet om evangeliet. Så på ett sätt kan vi säga att vi är alla apostlar, vi är alla missionärer, vi är alla budbärare och vi är alla ambassadörer i 2 Korinthierbrevet 5:18-20. Uppenbarligen är det så. Men i sin direkta mening, alltså gåvan att vara en apostel, ämbetet att inneha apostel, eller att inneha ämbetet som apostel, det är en annan sak. Och här måste vi vara noga, för att kunna vara en apostel, för att kalla sig en apostel, så var det två saker som var tvungna att uppfyllas. Jag vill att ni lyssnar väldigt noga nu, för det är många där ute som så att säga hävdar att de är apostlar. Det finns hela samfund, grupper av kristna som har med den här gåvan och menar att det finns vissa människor som har det här. De är så att säga över pastorerna, de är över kanske ett område, en region, eller de har pionjärjobbat och lagt grunden någonstans, därför kallas de för apostlar. Men lyssna här noga, i Apostlagärningarnas första kapitel, de verserna 12-26, så ser vi hur apostlarna samlades, eller Jesu lärjungar som nu var apostlar, nu samlas de. Och de säger att vi måste ersätta Judas som förrådde Jesus, så att apostlaskaran eller apostlakretsen blir fulltalig. Och då ser vi här att de förde fram några män och lotten föll på Mattias, och han blev i det här sammanhanget den 12:e aposteln. Och varför blev det just Mattias? Och varför var det några andra som möjligen kunde komma i fråga? Jo, svaret finns i vers 22 i Apostlagärningarna 1. Att det skulle vara någon som var vittne till uppståndelsen. Så att vara en apostel krävde att jag hade varit med Jesus här i livet, och jag hade sett hans uppståndelse. Eller jag sett honom som uppstånden, ska jag säga. Inte alla vittnen till uppståndelsen var apostlar, för det var fler som såg det, men alla apostlar var ögonvittnen. Om ni kort bara tittar i 1 Korinthierbrevets 15:e kapitel, första Korinthierbrevet 15. Om ni har era biblar med er. Den femte versen där i första Korinthierbrevet 15, vers 5, står det att först visade han sig för Petrus och de 12. Sen i verserna 6 och 7 ser ni att han visade sig för de 500, sedan Jakob och apostlarna. Och sen i vers 8 står det, allra sist visade han sig för mig som är så som ett ofullgånget foster. Så hela hans apostlarskap var ifrågasatt. Därför att han var, Paulus alltså, han var inte, han hade inte sett uppståndelsen. Så du sa, du kan inte vara en apostel. Men det är därför han säger det här. När han blev frälst på Damaskusvägen, han hade ett möte med Herren, så står det sen att han blev uppryckt till tredje himmelen och fick höra ord som inte är tillåtna att uttala i den här världen. Han hade en speciell uppenbarelse som ingen annan har haft tidigare. Och där såg han den uppståndne Kristus. Så han sa, jag kvalificerar som apostel. Det var det ena, att vara ögonvittnen till uppståndelsen. Det andra var att vara kapabel att utföra tecken, under och mirakler. Okej, okay? I andra Korinthierbrevet 12:12 så säger Paulus så här. Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Alltså han sa att allt det som förknippas med en apostel, det har ni sett också hos mig. Om det nu hade funnits en massa människor som hade sprungit runt på den här tiden och hävdat att de kunde göra tecken, under och mirakler, då skulle ju det här, hela hans uttalande här, vara poänglöst. Alltså att de här miraklerna, de utfördes av apostlarna genom en apostolisk auktoritet. Och om vi tittar i apostlagärningarna så ser vi att mirakler utfördes alltid i samband med apostlarna. Till exempel i kapitel 15 och vers 12 talas det om Paulus och Barnabas kommer tillbaks till församlingen som hade sänt dem ut, och de berättade om hur Gud hade använt dem och hur de hade utfört tecken, mirakler, tecken under och mirakler. Det är ganska intressant att se hur människor hävdar ibland att folk kommer att se bara, eller förlåt mig, de kommer att tro bara de ser. Och Lukas 16, ursäkta, verserna 27-31 så finns det en väldigt, väldigt intressant berättelse. Det är Lazarus, den rike mannen, som är i helvetet. Eller förlåt mig, den rike mannen är där, Lazarus är i Abrahams sköte, som det står. Och det var alltså dödsriket var delat. Och då säger den här mannen som befinner sig i helvetet eller i pinorummet, han säger, sänd någon från de döda tillbaks till mina bröder så att de kan berätta om den här platsen, så att de inte hamnar här. Det vill säga att de skulle tro. Han menade att om någon kommer tillbaks från de döda, då måtte de väl i alla fall tro. Men då säger Abraham så här, de har Mose och profeterna. Mose och profeterna är ett samlingsnamn för alla skrifterna. Det vill säga att om de inte trodde Mose och profeterna, om de inte trodde vad som stod skrivet i skrifterna om Messias som skulle komma, löftet om en frälsare, ja, då kommer de inte heller att tro även om någon kom tillbaks från de döda. Vad säger det oss? Jo, är det nödvändigtvis så att människor kommer att tro bara för att de ser tecken, under och mirakler? Nej. Tvärtom så talar Bibeln om att i den yttersta tiden så kommer antikrist att utföra mirakler för att vilseleda även de troende. Nu tror inte vi att vi är här. Vi tillhör församlingen, vi kommer att ryckas upp innan vedermödan. Men människor kommer att komma till tro och under vedermödan, och på det sättet konfronteras med mycket av hans mirakler. Och även i vår tid, även nu, så lever vi naturligtvis i en antikristlig tid i den bemärkelsen att antikrists ande, som Johannes berättar om, är redan i världen. Och vi ska vara väldigt försiktiga med tecken under och mirakler. Därför att här står det att de var någonting som gavs till apostlarna under den första tiden för att stadfästa, bekräfta deras budskap. Det betyder inte, och jag vill understryka det för alla som är här och alla som lyssnar på internet. Det betyder inte att inte jag eller vi som församling tror att Gud inte kan ingripa och göra mirakler. Han är en Gud som gör mirakler hela tiden. Vi tror absolut att Gud kan hela, förändra, befria genom att svara på våra böner. Absolut. Men att människor skulle ha de här speciella gåvorna som apostlarna har och gå omkring och knäppa med fingrarna och Gud gör mirakler runt om det, omkring dem. Det tror vi inte, därför att den här gåvan att vara apostel var grundläggande. Och i första Korinthierbrevet 3:10 säger Paulus: jag har lagt grunden och ingen annan grund kan läggas än den som redan är lagd. Ingen annan grund kan läggas än Kristus. Och vi behöver inte lägga grunden igen då huset är under byggnad. Tänk liksom att ha ett halvfärdigt hus och något, eller helfärdigt rent av, så kommer någon och säger: ja, vi ska lägga grunden igen här. Det gör man inte. Grunden är redan lagd. Kristus är hörnstenen och grunden las av apostlarna och profeterna. Och då kommer vi till profeterna som nästa gåva. Och profet här, det är prophetes i grekiska, och det betyder egentligen någon som förutsäger någonting, någon som talar om framtiden. Men i sin tillämpning så kan det också betyda att det är någon som är en inspirerad talare. Det finns mycket att säga om profeten. Några saker som vi vill titta på här är att en profet är någon som har en förmåga att ta emot direkt uppenbarelse av Gud och sedan kommunicera den uppenbarelsen till folket eller omgivningen. Och en del säger att ja, men det här ämbetet nu i Nya förbundets tid är ju uppfyllt i pastorn, predikanten, vi förkunnar ordet. Ja, återigen, på ett sätt kan vi säga att vi är alla profeter. Därför att vi alla proklamerar det glada budskapet. Vi alla proklamerar det som står skrivet. Vare sig det är till våra barn, till våra på våra arbetsplatser, i skolan, vi vittnar, vi talar om de här sakerna till människor. Eller om vi är i någon slags ledarskapsställning i församlingen. Vad det än må vara, så proklamerar vi ordet och på det sättet talar vi profetiskt. Vi talar det som Gud har uppenbarat, det vill säga skriftens ord. Men att det skulle vara uppfyllt direkt i pastorn eller predikan ämbetet på det sättet, det är inte riktigt rätt, därför att det som profeten talade i Gamla testamentet och den första generationen, eller församlingens första generation, det var felfritt. Vi är dock subjektiva i någon mån när vi förkunnar ordet. Så jag tror inte att man kan dra den parallellen som en 100-procentig liknelse. Men i sin tillämpning, ja, absolut. En annan sak om profeten är att profetians gåva behövs endast för att förmedla kompletterande uppenbarelse. Okej, okay. Så när Gud i historien ville uppenbara någonting mer av sig själv eller om sig själv, utöver vad han redan hade sagt om sig själv och gjort i omgivningen, ja, då förde han fram en profet som genom en direkt uppenbarelse från Gud förkunnade någonting som var från Gud och som folket fick ta till sig. Men i Uppenbarelsebokens 22 kapitel och den 18 versen, Uppenbarelsebokens 22:18, så står det att nu är Bibelns böcker fulltaliga. När Uppenbarelseboken skrevs så fanns det ingenting mera som skulle skrivas. Vi har Guds fulla uppenbarelse om sig själv. Så när människor hävdar att man har uppenbarelsekunskap och säger att så säger Herren och man profeterar och säger att man är en profet, så är det inte rätt. Och är det så att den profeten och hans ord, eller hennes ord, inte slår in 100%, då är det en falsk profet. Och enligt skriften så ska en sådan stenas. Som andra ord, om vår tids profeter skulle dömas enligt Bibelns måttstock, så skulle det ligga fullt av döda profeter, eller så kallade profeter, runt omkring oss. Därför att folk uttalar sig om alla möjliga saker, sen blev det fel, och så säger man bara, jag behövde nog öva lite mer, bättre lycka nästa gång. Det funkar inte så. Profetians gåva är specifik, den är exakt, den är direkt från Gud, och vi behöver aldrig tveka om huruvida det är rätt eller fel. Därför att blir det inte så, ja, då är det en falsk profet. Blir det så, då är det en profet från Gud. Uppenbarelsen, en annan sak om profetian här, är att uppenbarelsen som togs emot av profeterna och apostlarna, kan vi säga också i sammanhanget, var grundläggande. Vi sa här i Efesierbrevet 2:20 att de här två ämbetena, apostlarskapet och profeterna, de var båda grundläggande. Och det är väldigt viktigt att veta det och förstå det. Och i Gamla testamentet så ser vi en rad profeter. Många av bibelböckerna där var ju skrivna av profeter. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel och så vidare. De kallades profeter. Och de framträdde då och då och uttalade någonting. De skrev då och då någonting som blev skrift. En del uttalade saker, men det blev aldrig skrift av det. Det fanns Elia och Elisa exempelvis. Har inga egna böcker, men de omtalas mycket i konungaböckerna till exempel. Men det fanns också kvinnliga profeter. Hulda, Debora, Miriam är några exempel på det. I Nya testamentet har vi en man som heter Agabus. Han profeterade i kapitel 11 och vers 28 i Apostlagärningarna om en hungersnöd som skulle komma över världen. Och sen står det i nästa vers att i det året, under den och den regentens levnad, då skedde den här, eller kom den här hungersnöden. Så hans profetia slog verkligen in. Samma profet, Agabus, han profeterade också i kapitel 12 och vers 11 om att Paulus skulle bli fängslad i Jerusalem. Och vi vet att så också skedde. Sen hade evangelisten Filippus 4 döttrar som profeterade, läser vi om i 21 kapitel och 9 versen där i Apostlagärningarna. Så det fanns både manliga och kvinnliga profeter, men allt detta var i Apostlagärningarna under den första generationen kristna, när skriften ännu inte hade blivit avslutad, när den fulla kanonen ännu inte fanns. Då valde Gud att uppenbara vissa saker genom profeter, men som i övrigt var en grundläggande gåva. Och profeterna, de tog emot direkt vägledning av Gud. I Apostlagärningarna 16 och vers 9 så står det till exempel om Paulus att en man uppenbarade sig för honom och sa att kom över till oss här i Makedonien och hjälp oss. En ängel uppenbarade sig för honom i slutet av apostlagärningarna, när de var ute på sjön och hade lidit skeppsbrott eller var på väg att göra det, och han gav specifika instruktioner. Så de fick verkligen direkt uppenbarelser, eller direkta uppenbarelser. Och när kanonen är komplett, det vill säga de 66 böcker som utgör gamla och nya testamentet för oss. När de är kompletta, då behövs inte profetians gåva längre. Första Korinthierbrevet 13:8 talar om hur kärleken består, men profetian kommer att tystna eller upphöra. Så både aposteln och profeten var grundläggande gåvor. Och återigen vill jag påpeka att Gud är suverän. Gud kan göra vad som helst med vem han vill, när som helst, hur som helst. Han kan utföra mirakler, han kan uppenbara sig, han gör det, vi tror det. Men som ämbeten, som gåvor, så var de grundläggande för att stadfästa och bekräfta det budskapet som apostlarna och profeterna bar med sig. Och de la en grund till den nya testamentliga församlingen. Därför det var ju ett nytt budskap i den judiska kulturen, men också i den hedniska omgivningen i romarriket där de var. Det var ett nytt budskap. Och ni vet när någon kommer med någonting nytt, säger vem? Ja, säger apostlarna, säger profeterna, som hade uppenbarelsekunskap, som vittnade om och bevisade att det här måste ha varit Guds hand. Satan kan naturligtvis utföra under och mirakler, han kan uppenbara saker, men bara i ett visst mått, bara till en viss gräns. Han är begränsad, han är skapad, han är inte skaparen. Så de hade en förmåga att bevisa för sin omgivning att de var kallade av Gud till att lägga den här grunden. Den tredje gåvan är evangelistens gåva. Och här har vi då ett ord i grekiska som är evangelistas, och det är egentligen en som förmedlar de goda nyheterna. En som förmedlar de goda nyheterna. Och den är inte så kontroversiell, den är inte så ifrågasatt. Man skulle kunna förenkla det lite genom att säga att en evangelist är en begåvad själavinnare. Alla människor är kallade till att evangelisera, tror vi i Apostlagärningarna 1:8. Gå ut, säger han, tala till alla, som till lärjungarna först, men till alla som kommer att följa i deras fotspår. Vi går ut och proklamerar det glada budskapet. Andra Timoteus 4:5, talar han till Timoteus, Paulus, och han säger, gör en evangelistgärning. Timoteus var förmodligen i första hand en pastorlärare, som vi ska titta på strax. Men han var ändå ombedd att göra en evangelistgärning. Så alla evangeliserar, men vissa har en särskild gåva. Och ni har säkert träffat på människor, jag har det, människor som, de är helt otroliga. När de än konfronterar någon eller konfronteras med någon, i vilket sammanhang det är, så leder de människor till tro. Människor blir frälsta runt omkring dem. Det är en särskild gåva. Det är evangelistens gåva. Och vi ser några olika saker om det. För det första ser vi att de var resande. De reste runt. Långt utanför den ort eller den plats där de hörde hemma. Och de var också utsända av kyrkan för att verka utanför kyrkans väggar, så att säga, att nå människor med evangelium där ute. Och några saker vi kan titta på, det här som vi drar slutsatsen här, att de var underordnade den lokala församlingen. De var inte oberoende människor som bara reste omkring. Och de hade en särskild gåva att få människor att fatta beslut för Kristus och ta emot frälsningen. Och det finns egentligen bara en enda referens till någon evangelist med den här speciella gåvan i apostlagärningarna. Och det är Filippus. Och han var en av de 7 så kallade församlingstjänarna, eller diakonerna som vi ofta kallar dem, i apostlagärningarnas 6:e kapitel och 5:e vers. Och han evangeliserade både i stort och smått. Han var i Samarien i Apostlagärningarna 8, verserna 5-13, så kan vi läsa om hur han var i Samarien. och berättade evangelium. Och det står att Samarien kom till tro. Det betyder naturligtvis inte att varenda kotte där trodde på evangelium och frälsta, men väldigt många, alltså hela området, tog emot på grund av Filippus evangelisation. Och han kunde inte förmedla, och det talade vi om förra gången, anden, utan den kom genom apostlarnas närvaro och handpåläggning i den första tiden. Först till judarna, sen till samarierna och sen till hedningarna. Apostlagärningarna 2, Apostlagärningarna 8, Apostlagärningarna 10. Det är den ordningen som Gud förmedlade anden i nya förbundets tid. Och vi ser här hur apostlarna kom resande från Jerusalem till Samarien, så att anden skulle också falla på samarierna som var halvjudar. De var ett blandat folk, hälften judar, hälften hedningar. Men sen ser vi också i samma kapitel lite längre fram, verserna 26-30, Apostlagärningarna 8, 26-30, så ser vi hur Filippus vittnar för den etiopiske hovmannen. Han kommer med sin vagn, har varit på besök och är på väg mot Etiopien på uppdrag av drottningen, och han vittnar för honom och han kommer till tro. Och det finns många som menar att det var just genom hans vittnesbörd sen som den kristna tron kom till Etiopien. Jag vet inte säkert om det är så, men det sägs så. Så även om det var en individ som kom till tro, så vet vi att väldigt många fick del av välsignelserna. Kanske ett helt land, kanske ett helt folk, kanske ett helt område. Så det är evangelister. Sen har vi slutligen pastorer och lärare. Pastorer och lärare. Och jag säger dem, jag har dem som en och samma punkt här. Därför att i grekiskan här så är det så att de här två ämbetena, vi kan lite förenklat säga det på det här sättet, att framför lärare så finns ingen bestämd artikel. Och det betyder att, men det gör det framför pastor, så det betyder att det ord som följer, alltså lärare följer pastor, det betyder att det ingår i samma ämbete. Det är alltså en och samma gåva vi talar om. Med andra ord, en pastor är alltid en lärare. Men inte nödvändigtvis tvärtom. Jag kan vara en lärare. I Romarbrevet 12 ser vi att det finns en lärargåva, som inte nödvändigtvis betyder att jag också är en pastor. Men pastorn måste kunna undervisa. Och pastorn här är ordet poimen. Det översätts med herde. Och det är egentligen en herde som vägleder, skyddar och när flocken. Lärare är didaskolos. Och det betyder egentligen en instruktör. Så med andra ord, den som vägleder, skyddar och när flocken ska också kunna instruera flocken. Och han ska undervisa hela Guds rådslut, som det står i Apostlagärningarna 20-27. Allt det som har uppenbarats från första Mosebok till uppenbarelseboken, all den uppenbarelsen som Gud har gett oss i skrift, genom skriften, den ska undervisas och instrueras om till församlingen. Och man ska utrusta de heliga för tjänst. Det var ju det som vi talade om här i Efesierbrevet 4, verserna 12-16, att gåvorna är till för det. Apostlarna, profeterna la en grund. Evangelisterna går ut med budskapet. Men när församlingarna sen byggs upp och är etablerade, då ska pastorläraren finnas där för att bygga upp dem. Och deras karaktär finner vi i 1 Timoteus 3, verserna 1-7, och i Titus 1, verserna 5-9. Jag säger det igen bara ifall någon tar anteckningar. 1 Timoteus 3, verserna 1-7. Titus 1, verserna 5-9. Där talas det om vilken karaktär de här församlingsföreståndarna ska ha, de här pastorlärarna. Och pastorer eller herdar är väldigt olika. Det är lätt för oss att ha en speciell bild av hur en pastor ska vara. Naturligtvis, för så är det med allt annat. Vi har våra idéer om hur saker och ting ska vara eller bör vara. Men en del pastorer är väldigt starka i sin förkunnelse. Andra är väldigt starka evangelister. Andra är väldigt starka administratörer. Och ytterligare andra kanske är duktiga på själavård. Och det kan finnas andra områden. Och naturligtvis är det så att i en församling så finns det en grupp med äldste. Om inte församlingen är väldigt liten eller väldigt ung, då kanske det inte finns. Och naturligtvis så finns det kompletterande gifter, nu pratar jag engelska, kompletterande gåvor bland de här som gör att man får en balans och en helhet. Men pastorläraren är ändå den som så att säga har den överseende funktionen över församlingen. Och vi har exempel på det här. Timoteus var pastorlärare i Thessalonike, läser vi om i första Thessalonikebrevet 3:2. Han var i Korint i första Korintierbrevet 4:17. Och han var också i Efesus i första Timoteus 1:3. Vi läser också om Titus som var pastorlärare på Kreta. Och det står att han skulle tillsätta äldste där i Titus 1:5. Han hade fått den uppgiften när han var pastorlärare där. Och vi har flera exempel på det, men det här är de. Och en sak som jag vill säga, det är väldigt kontroversiellt, men jag vill säga det, jag måste säga det. Vi ser ingenstans i Bibeln att kvinnor innehar det här ämbetet. Det har varit en inflammerad debatt, som ni vet, i kyrkor i det här landet, i hela västvärlden och på många håll i världen. Och man säger att vad är det här för en form av diskriminering? Varför skulle inte kvinnor kunna inneha det här ämbetet? Men när vi tittar på skriften, och det är det som vi måste titta på, det är där vi måste utgå ifrån, eller den vi måste utgå ifrån, så ser vi att grammatiskt eller syntaxmässigt, det vill säga syntax betyder satslära, eller etymologiskt, ibland har jag svårt att uttala det ordet, etymologiskt, alltså ordens ursprung, historia. När man studerar allt det här så ser vi att det är solklart att kvinnor kan inte inneha det här ämbetet. Men betyder det att kvinnor är mindre värda? Absolut inte. Vi har bara olika uppgifter. Och min förklaring, jag är själv gift, jag har vet hur vi fungerar som män och som kvinnor. Kvinnor kan vara oerhört känsliga, mycket känsligare än män. Se saker, förstå saker, uppfatta saker, upptäcka saker långt innan vi män gör det. Men när man väl har gjort det, upptäckt någonting och fått någonting till sig, så på grund av sin emotionella känslighet så är det lättare för en kvinna att kanske vara subjektiv. Män är mer liksom fyrkantiga, och på det sättet kan det stå att Eva blev förledd att äta av frukten på grund av sitt emotionella gensvar till lögnen som Satan framförde till henne, medans mannen, står det, hör och häpna, valde att synda. Och det är så som det är. Vi väljer. Han urskilde det. Han hade inte behövt göra det. Han valde att göra det. Vilket är lika illa. Eller ännu värre. Gud höll också Adam ansvarig. Men vi ser bara att det finns en skillnad där. Och jag brukar använda en illustration ibland som eller jag kanske inte har gjort det, men är det någon som har hört den, så vi har två olika bilar. Jag tänker på hur vi får 500 000 kronor att handla en bil för. Och det är ingen summa som jag eller många av er kanske någonsin har haft för att handla en bil. Ofta är det mycket mindre. Men låt säga det. Vi får en hel del för 500 000. Och jag går till en bilhandlare. Och det finns två stycken bilar där som finns i utställningshallen. Och båda har exakt samma prislapp. 500 000 kronor. Den ena är en terränggående Jeep. Stora kraftiga hjul, den är gjord för att köra ut i skogen, tuffa omständigheter och så vidare.
Den andra, en sportbil, väldigt låg markfrigång, lågprofilsdäck, cabriolet, liksom den är gjord för fina, mjuka vägar, helt annat syfte. Och jag säger till den här bilhandlaren liksom att, ja men vilken är mest värdefull? Och han eller hon säger, ja men de är ju lika mycket värda, liksom det är samma prislapp, det är exakt samma. Och det här är min poäng, att när det gäller kvinnor och män, vi är lika vad det gäller värdet, men vi är olika när det gäller designen. Vi är olika för vi är gjorda för olika uppgifter, och här är ett av de områdena som Herren har sagt att det här är någonting som det är ett ämbete för männen. Det finns många andra områden som är vigda åt kvinnorna som männen inte kan eller ska så att säga ha att göra med, men vi är olika. Vi konkurrerar inte med varandra, vi kompletterar varandra. Och det här är en av de gåvorna, och det är väldigt viktigt att förstå detta, att det handlar inte om värde, det handlar om design, det handlar om syfte, det handlar om Guds plan. Och det är väldigt viktigt att förstå i det här sammanhanget. Gud har olika gåvor för olika människor. Det har med att göra med hans variation i Kristi kropp. Och så är det också med män och kvinnor, olika uppgifter i Guds rike. Så det är viktigt att ta till sig de tankarna. Så vad har vi sagt idag? Jo, vi har sagt att Herren steg upp efter att han hade först stigit ner på jorden. Han hade blivit inkarnerad, han hade dött, han hade blivit begraven, han uppstod igen, han steg upp, men han klev också ner i dödsriket. Han tog med sig de som hade dött i tron på löftet i Gamla testamentets tid. Han steg upp som en segerherre. Han steg upp som en general som gav gåvor till församlingen, och de gåvorna var människor. Och de här fem gåvorna som vi har talat om idag, de var någonting som gavs till församlingen för att den skulle byggas upp, den skulle stabiliseras, den skulle mogna, den skulle nå fram till det som Gud har tänkt att den skulle nå fram till, nämligen den här andliga mognaden. Och vi sa att de här fem gåvorna var apostlar som var grundläggande, det var profeter som också var grundläggande. Båda de här ämbetena var i den första generationens kristna, och de hade en förmåga att höra direkt från Gud, uppenbarelsekunskap som sedan blev skrift eller som inträffade på ett exakt sätt. De hade möjlighet att utföra vissa mirakulösa handlingar och så vidare, inte bara att förutsäga framtiden men också andra tecken under, men de var grundläggande. Sedan hade vi evangelisten som var en gåva som att kunna vinna människor för Kristus och lägga dem till församlingen, en särskild gåva. Alla evangeliserar, men vissa har en särskild gåva att göra det. Och så talade vi om pastorer och lärare, och vi sa att det är ett och samma ämbete egentligen, det är pastorläraren, därför att det finns ingen bestämd artikel framför läraren, utan därför så blir det som ett ämbete. Alla pastorer har en lärargåva, men inte alla lärare är pastorer. Och det här är de här fem gåvorna som Gud har gett till församlingen för att bygga upp dem och nå den här andliga mognaden. Nästa gång kommer vi att tala om flera gåvor från Romarbrevet 12 och också från första Korinthierbrevet 12. Men idag var det här som vi talar om. Herre, vi ber just nu att du välsignar de här tankarna som vi har framfört. Låt dem bli till välsignelse för alla som lyssnar. Låt oss lära oss om vad du har förberett för oss. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen.